Och det är fredag och dags för morgonparlamentet. Jag har med mig här gäster i studion idag. Jag har Ina Laakso och Patrik Sundell. Hej och välkomna.
God morgon.
Och nu ska vi säga att du också hörs, hör du Patrik?
Det är god morgon.
God morgon, nu hörs du också, fint. Har ni varit extra på alerten idag?
Inte än så länge.
Nej, jag brukar säga att jag brukar gå på så här autopilotreflexer ända till klockan 12.
Okej, nej, jag tänkte bara att det är fredagen den 13:e och vissa är lite vidskepliga av sig, men ni är inte vidskepliga.
Nej, no, som jag sa här tidigare, att det känns som att man inte kan bli överraskad av så mycket mer det här året, så det är nu en dag bland de andra.
Okej, så hela 2020 är lite fredagen den 13:e.
Så kan man ju tänka.
Kanske till viss mån. Samtidigt också som det finns någonting gott det här året också.
Ja. Okej.
Fråga inte vad nu så här.
Någonting gott. Jag tänkte börja och fråga faktiskt här lite. Om ni skulle beskriva er själv som tonåringar, hurdana var ni i ungdomen när ni var tonåringar? Patrik, hurdan var du?
Jaha, det är kanske upp till andra att göra den bedömningen. Jag tror att jag var ganska någonstans där i mitten.
Mm, vad gjorde du då? Vad tyckte du om att göra?
Jag var väl ganska så här, vad ska jag säga, förenings engagerad, Pargas lokal TV och som fanns på den tiden.
Nice.
Och Pargas frivilliga brankor och sånt som tog mycket av min tid.
Mm. Skulle du beskriva dig själv som stökig tonåring?
Nej, jag själv skulle inte göra det, naturligtvis. Men,
nej. Hur är det med dig, Ina, då? Var du en stökig tonåring eller hur den tonåring var du?
No, jag var kanske lite sådär 50% vild och 50% snäll, men inte ska jag säga att jag var stökig. Jag har nog alltid liksom betett mig bra på det viset, men det där, lite sådär wild side, men sen den då.
Så vi hinner ännu vara stökiga.
Jo.
Men såg ni mycket våld i er tonår? Slagsmål och sånt? Stökiga situationer?
Inte nå större i alla fall liksom, och det där, vad ska jag säga, och inte sånt som jag såg. Nu vet jag att det kanske har hänt, men inte så där i min närkrets eller i mitt synfält.
Kanske det hände stundvis, men aldrig någonting riktigt så här allvarligt, ska vi säga. Vad jag nu kommer ihåg.
Den här veckan har det varit mycket diskussion kring grupper med ungdomar på gatorna i Helsingfors som skapar oro. Och det var en hel del våldsamheter kring den här gruppen. Polisen i Åbo så säger att den här situationen nu inte riktigt existerar på i samma grad här i Åbo. Men att lite av det här beteendet är bekant också här. Att man vill gå omkring och kanske röja runt och gå för att festa och skapa oro. Vad tror ni att det här kommer ifrån? Varför vill man som tonåring eller som ungdom då skapa oro och röja runt och vara våldsam? Jag vet att ni båda har erfarenhet av ungdomsarbete.
Jag vet inte, alltså jag tänker ju mig att det säkert kommer från många olika komponenter som leder till det. Någon sorts liksom, man kommer så småningom in i vuxenlivet, vill testa lite mera gränser och vara självständig och liksom just att man får mera ansvar att ta egna beslut och sen inte vet jag att om man nu tittar på samhället överlag att det blir lite polariserat och det finns också olika vuxna våldsamma grupper att tar man liksom efter dem och det där om man har liksom själv stökiga relationer till familj eller sånt som kan leda till någon sorts illamående som sen resulterar i sånt här beteende, jag vet inte, men jag skulle säga att det är ganska många olika saker tror jag som leder till sånt.
Ja, bakom varje enskilt fall så finns det ju en egen historia och sen samtidigt så kan jag också tycka så här med mitt perspektiv också att det här är sådana trender som kanske går lite i vågor. Och sen ligger man in mera satsning på att förebygga och att vad ska vi säga, ingripa och så kanske det lugnar ner sig ett antal år och så kommer det en sån här boom igen. Om jag tänker när jag var 16, 15 så kanske det också var en sån här lite, vad ska jag säga, stökigare, rojsigare period där i Pargas där jag bor.
Och vad skedde då?
Nej, men just kanske den här också som man nu kan se nu också, en sån här respektlöshet, att man kanske inte brydde sig så mycket.
Mm.
Och samtidigt som det är ju, som sades redan, så hör till den här, vad ska vi säga, del av ungdomen att frigöra sig och skapa sitt och revoltera mot det som man tidigare har liksom fått på sig. Men då ligger det ju också det här ansvaret liksom att för oss andra att finnas där som stöd och också se den där individen och hjälpa till.
Mm. Så både Patrik och Ina, ni ser ändå att det här är på något sätt en naturlig del av ungdomen, att lite testa gränser och vara rebellisk och så här. Anser ni att många vuxna glömmer bort hur det är att vara ung? Och därför blir förvånade över att det här sånt här sker?
Kanske, ja.
Glömmer bort eller erkänner eller hur man... Visst kanske det är också en del av problemet. Att man kanske, men samtidigt också så är ju de vuxnas roll är att sätta gränser också, och vilket då ska skapa den här tryggheten.
Mm.
Att det är ju ena sidan och andra sidan.
Ja, och jag tänker mig också att man liksom mognar ju också och ser liksom längre och större perspektiv med att man liksom har levt längre, och det kanske man inte liksom alltid ser när man är tonåring, men sen kanske man just glömmer bort också det där att de har inte varit här så länge och sett så mycket eller sådär.
Mm.
Att det där, nu har jag ju varit sådär semi just tonåring själv, så jag är ju inte sådär jättegammal med mycket erfarenhet, men det där.
Mm. Men det här uttrycket dagens ungdom, det är ju bekant för många. Är det någon så stor skillnad på dagens ungdom och ungdomar då ni var tonåringar?
Alltså, jag tänker ju med att det finns ju säkert samma likheter över hur tonåringar beter sig. Men liksom sättet de uttrycker det på kan ändra, och det är därför det kanske känns främmande för någon. Vet du, att det är liksom, man är i tidens anda på det viset. Nu är det ju jättesynd att om vi är i en sån period var det kommer uttryck till sån här våldsamhet och respektlöshet. Men det där, jag tänker ju mig att liksom, det där utvecklingsstadiet är ju liksom biologiskt och liksom psykiskt den samma. Men det där att uttrycket kan ändra, och det är säkert därför vi känner oss främmande för det, fast man bara gör så som då i den tiden.
Mm.
Och ens konsekvenstänk är inte liksom färdigutvecklat, ja, i den där, att det är liksom, det kommer förhoppningsvis senare åt oss.
Mm. Men vad tycker
du? Samtidigt så vill jag också påstå så här att uttrycket dagens ungdom har en alltför negativ klang.
Ja, det är sant.
Att jag tycker att som ett exempel, man har ju genom åren varit på ett och annat skriftskolläger som exempel. Och när lägret är slut och vi ska packa väskorna och man kommer hem, den här saknaden man känner. Och det tycker jag att säga någonting om dessa unga människor.
Mm.
Att de har otroligt mycket förmågor, de är ljuvliga.
Och det handlar ju också just att vilken miljö man är, att hur man talar. Mm. Att om liksom äldre människor talar på något vis med negativ klang, så då börjar de ju tro det. Och liksom, på det viset, det handlar ju också om vilken miljö man är och vad man hör. Och hur mycket man liksom får stöd och bekräftelse och allt det här. Så därför tror jag också att det har blivit liksom negativt. Och därför kanske man känner sig liksom utpekad på något vis. Och då har man kanske lättare benägenhet till liksom icke önskat beteende eller liksom så där dåligt, sämre beteende.
Men vad ska man nu göra det här? Hur ska man bemöta de här ungdomarna som känner sig nu lite borta och uttrycker sig därför till exempel våldsamt? Vad behöver de? Och vem har ansvaret att ge det?
Om vi bortser från, vad ska vi säga, det officiella ansvaret, så tror jag väl att vi alla har ett ansvar.
Mm.
Men kanske det här också återspeglas lite av den här, vad ska jag säga, den här solistiska kulturen som vi lever i, att man sköter om sitt och man ska inte fundera så mycket på andra. Om man går tillbaka i tiden så kanske mera ett samhälle tillsammans uppfostra de unga. Nu kanske man ser på sig och sitt.
Mm. Ja, jag håller nog med att det liksom så där uppfostran och sånt, att det liksom tar många olika komponenter. Det är liksom den där hur den familjen man nu sen har, att det är liksom familjen, det är liksom lärarna, olika fritidstjänster och sånt, liksom så överlag, att inte säga att en lärare har ansvar att uppfostra ett barn, men liksom att diskutera tillsammans och stöda liksom från olika håll och på olika sätt den här ungdomen och se liksom och ha öppen kommunikation att var det kan finnas problem och att det finns tillräckligt med pengar och resurser till olika mentalvårdstjänster, till ungdomsarbete och till skolorna och sånt, att det liksom tänker jag med att det byggs upp på olika sätt, såklart tänker jag med att den som är då vårdansvarare eller har liksom det största ansvaret är ju såklart liksom enligt lagen också, men att det är liksom de har så mycket annat, man går en stor del av tiden i skolan, i hobbyverksamhet och sånt, att liksom ta i tidigt skede också fasta på något som kan leda till större problem.
Mm.
Sen tänker jag mig också, det är kanske lite så luddigt, men att även ungdomar som vuxnas högst eller innersta önskan är kanske ju att bli sedd.
Mm. Mm.
Och respekterad. Mm.
Exakt.
Och kanske det är också en konsekvens, det är ett sånt här aggressivt, destruktivt beteende, det att man blir ju sedd. Kanske inte ur ett positivt sätt. Men,
mm. men det som jag nu ändå hör, när jag hör på era tankar, så låter det nu inte som ni skulle säga det som det är ett hopplöst fall, det här med dagens ungdomar, att det finns ganska mycket bra där ändå att jobba med.
Potential, ja. Mm. Och det är liksom en av orsakerna varför man har jobbat så länge som man har gjort med sitt jobb. Och är tack vare dessa fina, ljuvliga ungdomar.
Mm. Så det finns nog ljuvliga ungdomar. Det är ju roligt att höra. Och ni vill ha mer stöd åt dem helt enkelt.
Mm.
Mm. Jag tror att vi går vidare faktiskt här i våra ämnen idag. Och nu så ska vi fundera lite på det här, ett dilemma som många mindre orter har. Och det är ju att de har svårt att locka fler invånare. Man har provat på många olika sätt här runt om i Finland för att få invånare till mindre orter. Bland annat har man erbjudit lite pengar, gratis tomter och allt möjligt. Och i Kimitoens kommun så planerar man nu en sedel, en värdecheck, som fritidsboende får för att köpa planeringshjälp lite för att kunna ändra om sin deltidsboende till för att helt kunna liksom skriva om till kommunen. Nu vet jag att Ina, du bor i Åbo och Patrik, du bor i Pargas. Vad skulle få er att flytta till en annan ort? Vad ska den här orten bjuda på för att ni skulle flytta på er?
Det är mycket det för att flytta från Pargas.
Jaha, ja, okej.
Okay. Kanske det är ju de här arbetstillfällena som är det centrala, trots allt.
Mm.
Ja, jag tänker med att mycket handlar om det och annars också liksom familj- eller livssituationen, att vad som är passande. Och så där, att jag tänker mig, jag går liksom också mycket på känsla, känns det bra eller skulle det kännas bra att bo där någonstans eller så här, och än så länge trivs jag bäst i Åbo, så det där, men ja, det för mig i alla fall just nu så är det nog jobbet som skulle avgöra att om jag skulle flytta någon annanstans.
Mm. Förutom då jobbet, vilka är andra saker som ni värdesätter när ni väljer var ni vill bosätta er?
Jag tänker ju med överlag så där, hurdan stad är det, liksom en jättestor eller en liten stad, hur man kan bo där och hur förmånligt man kan bo där och vad det finns liksom för tjänster eller hur lätt det är att åka någon annanstans eller och hur den är liksom eller liksom i relation till andra städer eller hur nära.
Mm. Så ett stadsliv låter lite som för dig?
Nå, för tillfället vill jag nog bo mer centralt, ja, än ute på landet. Men det kanske ändrar med åldern också, och familje- och livssituationen.
Mm. Patrik, hur är det med dig? Vad ska finnas där du bor?
Ja, nå, jag uppskattar liksom kanske mera sen igen den här, vad ska jag säga, litenheten, småskaligheten. Och där det liksom, man har sina, vad ska jag säga, sociala kontakter och man har det här nätverket, allt liksom löper så här smidigt.
Så när man går till butiken så har alla koll på att vad man har köpt där? Halva byn.
Ja, det kan ju vara en förbannelse av det där också. Men många gånger också en välsignelse att liksom man vet, man känner varann.
Så det vill du ha och Ina vill ha mer av den här storstadspulsen?
För tillfället, ja.
Mm. Men vad skulle ni vilja ge för tips till kommuner som vill locka fler till sig? Nu får ni tänka stort. Vad ska en kommun erbjuda för att få fler invånare? Nu har ni blivit anställda som konsulter.
Dels tror jag ju den här marknadsföringen också som vad ska vi säga, kommuninvånare att kanske där också ge en bra bild av sin hemkommun. Det kanske många gånger så att man lätt klagar. Sen också så skapa förutsättningar, smidiga lösningar för företag så att de kan etablera sig, vilket sen skapar arbetstillfällen och får folk att flytta.
Mm. Så ganska arbetsbetonat här.
Ja, eller sen jag tänkte också sen på att det finns tillräckligt liksom mycket stöd och olika liksom sådär funktioner för människor i olika livssituationer, liksom att en barnfamilj behöver vissa tjänster, men om jag som ung vuxen ska börja stadga mig någonstans så då måste finnas liksom lite liv och olika tjänster där för mig och liksom på det viset att man liksom känner sina olika målgrupper och är också liksom på något vis beredd att utveckla sig åt det hållet beroende på vad man då vill ha, men ja, jag vet inte, jag kommer nog inte på något.
En konkret åtgärd som konsult. Nu blir vi anställda av en liten by någonstans som vill ha mer invånare. Vad ger du? Ger du dem pengar? Ger du dem en tomt? Ger du dem gratis dagvård? Eller vad ger du dem nya invånarna? Det var inte så lätt det här.
Nej, det här är en svår fråga.
Och det är det som
det är ju lite olika. Det kan ju med man skulle kunna ha sådär olika beroende på din livssituation. Att vill jag bygga hus så då skulle det vara ganska kiva med en tomt. Men sen att om jag har 3 eller 4 barn så är det ganska kiva med gratis dagvård eller liksom lätta korta köer eller lättillgängliga mentalvårdstjänster eller liksom vad som helst att man skulle kunna ha sådana. Om man skulle kunna välja några olika alternativ vad som passar en bäst.
Okej, okay. No, men jag ska sluta pina dig här nu och vi kan fortsätta. Det är ändå november. Vi måste kunna tänka på att vi är i mitten av november och för många så känns den här månaden ganska extra tung. Att man måste liksom ta sig igenom den här. Att det är mörkt och ofta. Och nu i och för sig har vi haft ganska soliga dagar också. Men genom att delta i Yle Åbolands fotokampanj som vi ordnar nu under den här månaden. Så vill vi lyfta fram lite de här fina sakerna med november. Och de här ljusglimtarna. Vad ser ni som era ljusglimtar i november? Vad ser ni som sådana fantastiska saker med november? Patrik?
Jag måste ställa mig i bland de som klagar på november. Jag är inte så värst förtjust i denna månad.
Jag letar efter ljusglimtar.
Ja.
Ja.
No, ljusglimtar är kanske det också. Att november är en sån här månad som man kanske känner att man måste inte vara ute för att det är vackert väder. Så här som man kan liksom på våren och hösten att nu har vi fint väder. Nu måste vi ut och göra någonting. Utan nu är det regn och mörkt. Så vi kan tända våra ljus där hemma, där inne. Och vår öppna spis och dricka te.
Okej, okay, no, men det var din ljusglimt. Hur är det med dig, Ina, då?
Fastän jag känner att folk har en tendens att glömma det här gråa och regniga väder de där få dagarna, det är fint väder, vilket är sådär att hallå, men nu måste man ju säga sådär att helt konkret så är de ju ljusglimtar, man får nog att man märker att hur liksom kanske är trött och deppig man är för de där soliga dagarna, så det är nog jättemycket energi, men att sen det här, det är nu kanske inte i november, men just nu så är det nog liksom att träffa eller tala med kompisar och skratta lite och så där är det sen på en promenad eller ett samtal sent på kvällen eller något sånt när man är trött efter jobbet. Så det är nog sånt som bygger upp och så där. Och lite kanske, jag är inte en julmänniska eller så där, men när det kommer en sån här lite vet du, höstljus eller så där, vet du, man sätter upp lite ljusslingor på balkongen eller så här, så det är mysigt, fast jag själv alltså inte har det, men att det blir liksom lite ljusare runt omkring och så där, man ställer in sig på lite myssäsong.
Mm, ja, jag tycker att det är ganska bra att man liksom så där lite blickar kanske mot julen, så känns inte november så jättetung. Och med de orden så måste vi tyvärr avsluta den här veckans morgonparlamentet. Tack för att ni gästar studion här idag.